Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hej igen, Hasse Brontén här. Ja, ännu en vecka har passerat och Snutsnack läggs ju upp på tisdagar som du vet, och vi lägger upp podden riktigt tidigt, så är du morgonpigg så kan du lyssna redan till frukost om du känner för det. Kristoffer som gästar den här veckan är på väg ner till Malmö för att stötta upp polisen där. Man kallar insatsen för Rimfrost och den är tillsatt på grund av de skjutningar och bombdåd som har drabbat Malmö nu under hösten 2019. Och det kändes för lite som den här händelsen som liksom var droppen som fick bägaren att rinna över, var ju när den här 15-åriga pojken sköts till döds inne på en pizzeria på Möllevångstorget i Malmö. Ja, vi lär väl få följa Malmös utveckling i media om inte annat. Ja, om polisförstärkningar i Malmö hjälper, det återstår väl att se, för det behövs nog kanske mer insatser än just från polisens sida. Det skulle ju vara intressant såklart att prata med en polis som jobbar i Malmö. Hur är det? Snutsnack finns ju för att vi ska få höra vilka personer vi har där ute i polisbilarna och på de olika rotlarna och avdelningarna. Och min förhoppning är att podden ska ge en mer rättvis bild av polisyrket än vad till exempel kvällspressen gör. Och du missade väl inte förra veckans avsnitt där Helena berättade när hon som spanare låg precis bredvid en knarkgömma när busarna kom för att hämta sitt parti. Riktigt spännande händelse. Tillbaks och lyssna om du har missat. Ja, om du gillar podden, följ oss på Facebook, följ oss på Instagram, dela våra inlägg, tagga in kompisar som skulle gilla podden och tryck gärna på prenumerera på iTunes. Listan med tips på gäster bara fylls på och ni lyssnare är grymma på att lämna in tips och komma med feedback. Men ha lite tålamod, din önskegäst kan ligga en bit ner, men vi jobbar av det så gott det går. Ja, oavsett om du väntar på en favogäst eller inte, var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning.
13.10.70 kom. 13.10,
Odengatan
kom. Ja, det
är uppfattat.
Vi tar det.
Bra, klart slut. Ja, jag säger varmt välkommen hem till mig och till Snutsnack, Kristoffer.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Tack, det är bara bra.
Ja, du har varit iväg i tjänsten.
Ja, det har jag varit också. Jag ska iväg i tjänsten senare idag också. Jag ska till Malmö här, ska hjälpa kollegorna där nere som har ett ansträngt läge för tillfället ju.
Ja, precis. Är du med i den här då operationen Rimfrost?
Ja, men precis. Den ingår i just nu då tillsammans med många andra poliser från hela Sverige.
Hur mycket info får ni då som ska åka ner och hjälpa till i Malmö kring läget där och kring vilka personer som är intressanta? Får ni bra background stories liksom?
Ja, det har vi fått, och vi kommer få ännu mer när vi kommer ner. Sen är väl inte tanken att vi ska, och vi behöver inte veta allting heller.
Nej.
Men just för arbetsuppgiften så får vi en god lägesbild. Det kommer vi få.
För var jobbar du idag då?
Just nu så har jag precis börjat och är åter på som radiobilspolis helt enkelt. Mm. Ingripande verksamheten på Lopo Norrmalm. Senaste åren så har jag jobbat som jourförundersökningsledare på Norrmalms polisstation.
Mm.
På jourverksamheten där. Men jag tycker det fortfarande är väldigt roligt och nyttigt. Jag tycker man ser att man gör någon form av nytta i vart fall när man jobbar ute och träffar människorna på ett annat sätt än när jag jobbar mer inne då som FU-ledare, som det heter, stationsbefäl.
Har du liksom sökt ut frivilligt igen så att säga, att du vill ut och jobba igen då, eller?
Ja, det har jag gjort. Jag har aldrig släppt den yttre verksamheten, det har jag inte gjort, utan jag har jobbat kontinuerligt kan man väl säga ute. Man har inte varit placerad ute, utan jag har varit placerad helt enkelt som stationsbefäl FU-ledare på samma polisstation med en annan enhet så att säga.
Just det. Jag tänker om jag återkopplar där till, hur, till Malmö lite. Hur känns det att liksom åka och stötta upp ett annat distrikt då, som i nuläget då är kanske lite ansträngt? Det har varit skjutningar och sprängningar och allt vad det kallas.
Ja, det känns tillfredsställande. Vi har varit nere ett stort antal gånger tidigare. Mm. Det var ungefär för 10 år sedan som det brakade loss väldigt mycket nere i Rosengård. Man hade inte kontroll på läget där och poliser blev utsatta helt enkelt. Utan då var det riktigt akut och då var organisationen inte lika bra som den är idag. Mm. Med den här SPT-kompetensen som finns nu och så vidare. Den var på god väg då, va? Men erfarenheten fattades lite hos oss.
Så och SPT då, för de som inte känner till det, är en speciell polistaktik?
Ja, men precis. Och den kom ju till efter utredningarna efter Göteborgskravallerna. Mm. Och då kom man fram till att man måste ha något bättre samordnat så att säga och bättre utbildning. Mm. Och det har man fått till nu och jag har ju nu nästan 20 års erfarenhet ifrån den verksamheten också. Mm. Och det tycker jag att man ser i skillnad också. För 10 år sedan var vi tvungna att låna utrustning och viss kompetens också i form av viss sakkunnig från kollegorna i Danmark. Mm. Så de fick komma över med utrustning och så vidare. Det ser betydligt bättre ut idag.
Men är det så då att oavsett var man kommer ifrån i landet så ska man vara utbildad liksom i den här SPT så att man vet hur det fungerar och så vidare och så vidare? Är det tänkt så eller?
Tanken är säkert att man ska ha ett hum om det, varje enskild polis. Sen är det inte alla som är utbildade i det här och ska inte vara heller, utan det ska vara de som man anser då är lämpliga, fysiskt, psykiskt och så vidare. Det är det som är tanken.
Okay.
Och alla vill säkerligen inte heller jobba som det här.
För det är lite mer frontlinjen så att säga om man jobbar med.
Ja, det är det. Absolut, det är det.
Ja, det ska bli intressant att se.
Ja, men det ska det. Och det är alltid intressant. Och vi brukar bli väl bemötta nere utav våra kollegor nere i Malmö där.
Trots att man kanske snackar lite 08 sur då.
Ja, ora, nej, det finns ju alltid med naturligtvis. Det gör det alltid. Och det är ju bara roligt.
Men vad är du sprungen nu för? Var är du uppvuxen någonstans?
Jag är uppvuxen söder om Stockholm, Långbro, Älvsjö. Mm. Och jag har flyttat tillbaka i mitt föräldrahem också.
Ah, okay.
Så där sedan några år tillbaka. Så jag bor i mitt hus.
Där du växte upp?
Ja, där jag växte upp helt enkelt. Renoverat lite där. Så där är jag uppvuxen och mina föräldrar hade väl någon akademisk bakgrund där. Och ganska tidigt så var jag väl inne på polisspåret. Mm. När jag skulle börja söka gymnasiet så var det de banorna jag...
Ja, redan då.
Så ja, redan då var det. Mm.
Sökte du direkt efter gymnasiet sen mer eller mindre, eller jobbade du något?
Nej, jag sökte inte förrän jag var 22 år, vill jag minnas att det var. Och då hade jag hunnit med lite militärtjänst och varit utomlands och jobbat som FN-soldat och varit och rest. Gjorde runt några gånger också. Mm. Och jobbat en del också.
Jag tycker det är intressant bara... att notera det här att liksom man jobbar lite rest i jorden runt. Alltså många av dem som, när jag började jobba som polis, befälen, de hade ju kommit, det är 40-talisterna. Och de kom ju direkt från lumpen egentligen, allihopa. Det blev ju andra sorters poliser av dem som har sett världen lite grann. Och sett saker ur andra vinklar.
Ja, absolut. Och det är väl både... kanske för och nackdel på något sätt. Då, ja. Kanske, men ja, vi har väl båda jobbat naturligtvis med de här äldre kollegorna. Mm. Och ja, de har ju god erfarenhet från polisverksamheten naturligtvis. Ju. Men sen visst, man har kanske inte gjort så mycket annat än jobbat som polis i hela sitt liv.
Nej, precis.
Efter då militärtjänstgöringen, för det var ju ett krav tidigare i princip.
Och sen idag kanske man kan se en annan tendens att folk liksom kommer in och vill bli akademiker, poliser redan. Alltså, jag vill jobba med miljöbrott redan när man börjar på skolan. Det fanns inte på min. Nej. Alla ville bli ordningspoliser.
Ja, precis. Och så var det nog... på min tid också. Du började väl 10 år innan mig. Jag började 88
började. 88.
Ja, så det är lite mer än 10 år innan där. Men det var kvar även när jag började som polis där. I princip alla i min klass i vart fall. Det var ju inte snack om något annat egentligen. Det var väl piketpolis och så var det någon som skulle bli polischef och sådär. Va? Ja. Men man skulle i alla fall börja och jobba ute. Det var ju ingenting annat som det handlade om. Sen har ju naturligtvis det ändrats under resans gång så ju. Det är inte alla som är kvar i yrket heller. Men absolut alltså. Jag ser till stor fördel att man jobbar ute i verksamheten ett tag.
Lite. Men ser du inte också en fördel att man kanske har varit, ja, man behöver inte bara rensa jorden runt, men att man har gjort lite annat kanske innan? Och...
Ja, jag ser nog fördelar med att ha gjort någonting annat innan i vart fall. Alltså. Mm. Men jag har ju jobbat med kollegor som har i princip då bara pluggat och sen så söker till polisutbildningen. Mm. Och är jätteduktiga. Mm. Absolut. Alltså. Så det är väl lite till den enskilde också.
Ja.
Men annat som var nyttigt, det var ju att jag jobbade på mentalsjukhus helt enkelt. Ja. På Lönnströmska och på Beckomberga.
Just det.
Och det var nyttigt. Då träffar man ju ett annat klientel utav människor helt enkelt.
För det är ju alltså, det är ju sorgligt att det är så, men det är väl så som polis idag att man träffar på rätt många med psykisk ohälsa där ute när man är ute på jobb, är det inte så?
Jo, det är det. Absolut. Det är inte alls ovanligt. Sen är det ju i olika grader naturligtvis. Vissa kan ju vara väldigt sjuka och vissa kan ju vara sjuka och rent akut må väldigt dåligt också.
Mm.
Tänker jag på de här suicidala människorna då, som avser att tagas av dagar va? Genom att hoppa tunnelbana eller broar och så vidare. Va?
Mm.
Det sker, sådana jobb har vi varje dag. Så att, men och jag vet, jag kan inte säga om det har ökat eller minskat så, va? Men
det är väl det, jag menar polisyrket, det är ju, alltså du får ju se skuggsidan oftast av samhället och då ser man de människorna som mår dåligt och man mår dåligt gör man saker som sticker ut, kanske dels kanske försöka hoppa framför en tunnelbana eller någonting annat sådär. Så det...
Absolut, och det ska man ha med sig. Man ser ju i princip det värsta i samhället, så är det ju. Man ska stanna upp ibland, det brukar jag försöka göra och även tala om för kanske yngre kollegor att man fryser läget lite och stannar upp och så vidare. Vad kan vara orsaken till det här och så vidare. Va?
Mm.
Och de flesta sköter sig, det ska man ha med sig, så är det ju.
Mm.
De flesta är ju inte grovt kriminella, faktiskt. Va? Ändå att när man läser tidningarna så kan man ju tro att det är många som är det. Va?
Precis, och det är väl så att det är få procent som begår väldigt mycket brott. Alltså att det är ganska mycket samma klientel som begår stora delar av den brottsligheten som vi ser också.
Ja, men precis. Och det är ett stort problem. De yrkeskriminella som helt enkelt jobbar med att tjuva och andra brott. Va? Och det är ju även skillnad på brott och brott. Va? Vissa skäl för att överleva i princip. Va? Det är olagligt och man ska straffas för det också naturligtvis. Ju.
Men du jobbar ju på Norrman. Var det dit du kom också när du var färdigutbildad? Eller?
Ja, det var jag. Och då var det uppdelat i olika närpolisområden.
Mm.
Så då var jag stationerad på Klarapolisen och var där i 12 år. Och trivdes ypperligt bra.
Mm.
Det var väldigt bra. Det var det.
Varför trivdes du så bra, tror du?
Jag ville inte lämna efter jag hade gjort aspiranttjänstgöringen då som 00 var det. Själva polisstationen låg uppe på Brunkebergs torg.
Mm.
Det var ju bara stenkast ner till Plattan som var och är en ökänd plats. Då. Det är väl en av norra Europas mest brottsbelastade områden. Va?
Mm.
Och det kan inte kännas bättre som nybakad polis helt enkelt att vara så nära till brottsligheten. Så, är det, va? Så att det var ju bara gå några steg ner och helt enkelt gripa någon.
Mm.
Jag älskar ju att jobba och jag älskar att jobba mycket och länge också. så på det sättet så trivdes jag ju väldigt bra. Och det ingick ju naturligtvis att köra mycket radiobil också. Va? Men just då så trivdes jag nog mer på att initiera diverse brott själv så att säga.
Mm.
Genom att
Alltså upptäcka dem. Upptäcka dem själv. Ja. Så det inte var någon som ringde in eller utan du såg.
Nej, det var mer tillfredsställande just då i alla fall att bygga upp misstanken själv och kanske frispröva någon då, som ledde till att man blev häktad för ett allvarligt brott och kunde nystas upp annat då med DNA-topsning och annan spår. Det är tillfredsställande.
Spontant tänker jag och kanske många med mig när man hör ordet plattan att det är narkotikabrott ligger nära till hands. Men vad var det för typer av brott då som ni uppdagade där nere?
Naturligtvis är det ju väldigt mycket narkotikabrott. Det är det ju. Det är ju den ökända platsen ju. Men det är en uppsjö av annan brottslighet också naturligtvis. Tillgreppsbrott. Alltså i princip känns det i vart fall. Alltså att nästan varje missbrukare där har ju någon stulet på sig. Jackan, skorna eller i fickorna så har de nystulet från varuhusen som ligger precis nära anslutningen. Och det brukar ju kunna rubriceras som någon form av häleri då, eller någonting ju. Så att, eller man har för mycket pengar och penningtvättsbrott som är ett relativt nytt brott som är populärt att rapportera för nu ju.
Och hur funkar det då? För det fanns inte.
Nej, då var det nog penninghäleri som det hette då, va.
Men då hade man lämnade ju bara tillbaks det. Man visste alltså de kunde ha en stor fet bunt pengar och man hade liksom inte haft ett jobb på flera år.
Nej, precis.
Och så men jag ärvt det säger man så. Okej, okay, fick de tillbaks det. Hur kan man gå tillväga idag? Vad finns det för lagstiftning där?
Man har ju penningtvättsförseelse finns en rubricering som heter va, och då har man nästintill, men det har man inte gjort naturligtvis, men det är inte jättelångt ifrån va, det har ju kritiserats till viss del utav vissa höga jurister, viss bevisbörda på den misstänkte helt enkelt. Man ska kunna säga var man har fått pengarna ifrån och känns det osannolikt så kan man bli av med dem där helt enkelt va, och då kan det vara brottet att man har fått det då ifrån brottslig gärning som man säger. Är det narkotikahandel då kan man ju ta det inom det brottet så att säga, utvidgat förverkande, att man tror att man har fått det här helt enkelt genom narkotikaaffärer, så det kan man ju ta ju. Men i övrigt så är det någon som inte har någon jobb precis som du säger där och åker runt i någon jättefin bil och inte har någon godtagbar förklaring, då tar vi bilen.
Då får man ta taxi
därifrån. Och det gör vi inte allt för sällan. Det sker flera gånger i veckan.
För jag läste någon blänkare någonstans att man vill ta guldkedjor och lite sånt där. För att sånt var ganska frustrerande. Någon säger så här, nej men det där jag har lånat den här klockan. Och man vet att det är en klocka för 100 000.
Ja, precis. Och visst, alltså, det kan de bevisa eller det låter inte helt osannolikt. Det är ju inte meningen att man ska bli av med fina klockor och så om man har köpt det själv. Det är inte
absolut
tanken heller. Va? Och det står inte i lagen att man måste ha kvitto heller och så vidare. Va? Men har man inget jobb, man har inte haft det på många år, man har inget arv som man fått eller någonting. Va? Då känns det mer eller mindre osannolikt att man ska kunna, om man har ett brottsligt leverne, då blir man helt enkelt av med det här. Och ibland så går det igenom i domstol också. Så att, men polisen tar dem där och vi är relativt hårda. Alltså. Så är det. Va? Och det här som det var finansministern som var ute här och tyckte att man skulle kunna ta guldkedjor och så vidare.
Det var det jag läste. Ja.
Men det kan vi ju redan. Sen ville man väl utöka det här ytterligare naturligtvis, befogenheterna där.
Jag tänker pressen och lite det man pratar om, pressen på en kriminell att dels då polisen, alltså risken för att polisen då ska ertappa när man begår den här kriminella gärningen, det är ju en sak. Och den har man ju alltid som kriminell i bakhuvudet kan jag tänka mig. Men det finns ju en del av det här kriminella umgänget som är så här, visa att du har den rätta jackan, visa att du har rätta skorna, bilen, klockan och så vidare och så vidare. Och kan man slå, jag tänker, kan man inte stiga hierarkin där och blir av med de här grejerna så är det kanske ett hårt slag.
Absolut, och det här märkte man för ett antal år sedan så hade man inte så bra samarbete. Det var sekretess mellan både kronofogd och polis och socialtjänst och kommun och så vidare. Va? Det har blivit betydligt bättre samarbete och det har varit en hel del sekretessbrytande regler och det har varit till stor fördel. Och det här börjar med duktig polischef nere i Ungsäter nere i Södertälje. Och där fick man ett bra samarbete och då gick man lite som Al Capone där ju på den ekonomiska
delen. Just det, precis. Det är ju ett klassiskt exempel att de typ tog Al Capone på skattefiffel.
Ja, men exakt. Va? Man kunde inte få dem på allt annat där. Va? Så att, och så var det lite i Södertälje också. Va? Sen åkte ju en hel del med utav bara farten där också för alla diverse våldsbrott där också. Mm. Allt från mor till andra delar. Va? Så att, och det är naturligtvis jättebra. Va? Och men just de här med som du tar upp, alltså med allt ifrån jackor till bilar, och det kan vara bostäder också, va? Det har aldrig varit med om att vi har tagit en bostad, så på det sättet var då är åklagaren i sådana fall kontakter, va? Men på stan, alltså jackor, det kan ta 2-3 stycken per pass.
Yes.
Absolut. Jag gjorde senare för några veckor sedan här 2-3 stycken på ett kvällspass. En av dem blev häktad också för att jag hade tagit honom 3 gånger på relativt kort tid där.
Med dyra jackor eller?
Ja, 11 000 någonting där kostar just de där. Och jag vet inte vad han fick, om han fick något straff där. Va? Men det, han var lite äldre, han var äldre än de var 27 år. Mm. Just den här individen där. Va? När den här killen åkte in, då, det blev ett... De andra killarna som det framförallt handlade om, det är några tjejer också, va? Men det är framförallt killar ju som... antingen tar med sig en kvitto eller att det var falsk jacka och såna här grejer och visar mig hur man såg att det var falsk och såna här grejer. Eller så hade de en helt annan jacka på sig. De hade hört ryktet helt enkelt att vi var ganska på de här killarna där.
Just det.
Så att där gav vi det effekt, och jag vet i det stora hela på...
Var kommer jackorna ifrån då? Förlåt, skäl de dem liksom från butik eller från personer?
Det är både och. Ja. Det är både och. Det är min uppfattning. För jag vet, en av de här, den kommer från NK helt enkelt. Där hade man stulit den här.
Okay.
Och man kan ju, ibland kan man ju se att det är några hål efter larm och sånt där. Va? Så det är uppenbart där. Va? Men ett stort antal är ju rån också. Ju. Mm. Det är det ju. Och det har ju varit ett gäng ligor som har tillgripit jackor via rån, ibland grova rån också då, med pistol, och man har använts av ganska allvarligt våld helt enkelt för att tillgripa de här.
Ja, för det läste också att rånen mot unga mot unga personer har ökat. Och då är det väl just att man snor såna grejer som andra kids har på sig som man inte själv kanske har råd med.
Nej, men så är det, va?
Men det är klart, det märker man ju. Det som händer ju nere där runt det området. Och en del har ju liksom det här klara området då, med plattan med omnejd som sitt vardagsrum. Och där träffas man och gör upp sin business, om det så är med knark eller jackor och sådär. Så det är ju en väldig omsättning där.
Ja, det är det verkligen. Det är det. Och det finns ju andra hotspots också naturligtvis. Ibland när vi har reella insatser med framförallt något form av civilt kommando, så flyttar man sig ju. Man sköter mycket av narkotikahandel med telefontrafik och så vidare. Man möts på Drottninggatan, Vasagatan 24 över McDonalds, där är ju ökänd plats också. Centralstationen eller utanför där det inte är lika mycket övervakningskameror och vakter och så vidare. Eller egentligen var som helst också. Va? Södermalm är ju, bredvid polisstationen har man ju ett... på Södermalm, Torkel Knutssonsgatan där, så har man ju ett metadonbehandlingsprogram där, som man kommer och hämtar sin medicin där. Och relativt många säljer ju direkt utanför också. Mm.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som... Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, men det är intressant, och det är kanske lite extra spännande för mig som har jobbade ju sex år på Normanda, mina första sex år, och tyckte det var en väldigt spännande tid. Och ett område där många kommer in liksom från närförorter och man ska festa eller man ska köpa någonting, och kanske inte så många som bor just där, alltså just centralt där.
Nej, de få boende som är där, det är väl inga problem direkt med dem ju. Det är det ju inte, utan det är de som, precis som du säger, ska in och festa eller helt enkelt ska in och begå brott, köpa knark eller stjäla i varuhusen och så vidare. Så det är ju en ständig kamp mot någon kriminella.
Hur blir ni bemötta då? Alltså ni poliser?
Överlag så är det inga som helst problem. Nej. Det är det inte, va? Sen är det naturligtvis få som är tillfreds med att de blir frihetsberövade. Så är det ju. Det finns väl några få som blir ganska glada också. Uteliggare och så vidare. Alltså, jag hoppas de ska bli anhållna, för då får de ju tv och sånt här. Men i övrigt så är det naturligtvis, framförallt om man tar, som vi var inne på här, man tar deras egendom. Det gillar de ju inte. Framförallt om de är på väg in med sina tuffa kompisar in till stan med sin tuffa bil där. Och så blir de med bil och jacka och guldkedja och så vidare. Då är ju kvällen över, så att säga. Så att det, utanför kasinot brukar vi stå ju på Kungsgatan och ta deras bilar. Den här relativt nya, från 2014 juli, nya lagen att vi kan ta bilarna om man inte har, om man har skulder på över 5000. Det är också en tillfredsställande lag, alltså. Utan står den parkerad, helst felparkerad, så bärger vi bort den där. Och de får tillbaka den där när de har betalat skulderna, i princip oavsett hur mycket den kostar. Det är ju ingen hemlighet för oss att det förekommer naturligtvis inne på kasinot att man tvättar pengar eller att man helt enkelt gör av med pengar som vi tror kommer från brottslig gärning. Så är det ju.
Dock är det en väl övervakad plats.
Det är ju mycket väl. Alla ska ju identifieras och fotas innan man går in där. Så att sker det något brott där inne så brukar det kunna uppdagas. Ganska glasklart när de har, när vakterna griper någon eller någonting. Va? Så att det är väldigt fiffigt ju. Och det är bra när vi ändå är inne på det. Alltså, jag är ju naturligtvis för mer övervakning så. Va? Under kontrollerade former. Va? Men det där är ju alldeles utmärkt. Och jag ser liksom hur mycket man kan få tag i helt enkelt personer som har begått brott. Om det finns på film. Och det är bra bevis också, tycker domstolarna. Ju. Så det är ganska, ja, det drar inte lika mycket resurser.
Nej, precis. Så att det, så är, färdigspanat.
Ja, men det är det. Ja, det, i princip så är det ju det, va. Så att, sen ska det naturligtvis användas med respekt, va. Men ändå, det.
Ja, men särskilt kanske på, i alla fall på sådana områden som vi vet är belastade av brottslighet.
Ja, men precis.
Och sådär skulle man kunna följa och se.
Ja, och nu i storstäderna framförallt här, bara under hösten här, så har vi fått mer kameror både i Stockholm och Göteborg fick nu förra veckan där tillstånd, och Malmö också. I de här utsatta områdena, där brukar de själva säga, de här belastade personerna där, att polishundar och kameror, det är det de är rädda för. Va?
Okay.
För i övrigt så vet de att vi kan inte använda våld hur som helst, så att säga. Va? Men hundar och kameror, det är det värsta de vet. Ser de en polis som har en hund eller kamera, då brukar de ta lite lugnt.
Ja, det ser jag, det ser jag.
Hur går det för Christian?
Sådär, då ska jag ringa upp Christian och höra. Han började alltså polisutbildningen för 2 dagar sedan.
Ja, det är Christian.
Tja Christian, det är Hasse.
Tjena Hasse,
hej. Hur är läget?
Jo då, det är trött men bra skulle jag väl beskriva läget som.
Ja, men du, berätta, hur var det första dagen? Vad hände?
Vi är 44 stycken. Och man fick berätta var man kom ifrån och hur länge man hade jobbat inom myndigheten. Så det var, de flesta var ju civila utredare som var där. Det var några från IT-forensiken då.
Okej. Men hur kändes det så efter första dagen? Jag vet ju att du var sjukt peppad, och du berättade när du var med i podden också att du hade någon så här, du räknade ju ner hur mycket tid det var kvar tills du skulle börja.
Ja, det gjorde jag. Jag räknade hemma där liksom, den gick ner en per dag. Ja, det var fantastiskt att börja, så ska jag säga. Och tempot är högt, men det är också roligt. Man är här nere för att lära sig och liksom ta i hade ju rejält ont i kroppen redan efter det när man slutade klockan 7 kvällen.
Men du var ändå, somnade du nöjd eller?
Ja, jag kunde knappt sova dagen innan, men jag sov som en spädgris till dagen efter. Så det gjorde man. Det är fantastiskt roligt, men det är ju som sagt, det är en rejäl utmaning också, för tempot är högt nu, speciellt för oss.
Men du, vad spännande då. Det har ju bara gått 2 dagar här än så länge för dig.
Ja, det har jag. Jag ser fram emot en tredje. Imorgon har vi 4 timmar vapenövning och följt av 4 timmar grepp och teknik. Så jag tror att det kommer att vara ännu mer än det här imorgon.
Underbart. Du, det är skönt att höra att du, jag hör att du är peppad. Det låter, det ska bli skitkul att följa dig, Christian. Men du, jag tror du ska få, klockan är ju sen här, den är ju faktiskt 8:15 på kvällen, och eftersom jag vet att du har en tuff dag imorgon så ska vi släppa dig till dina drömmars stad. Vad det du blir, jag vet inte. Men du, stort tack att jag fick ringa upp dig.
Tack själv.
Så hörs vi.
Det gör vi.
Hej då.
Hur går det för Christian?
Jag brukar ju be min gäst ta med sig en historia som har stuckit ut på ett eller annat sätt som finns kvar i minnet där. Vad tänker du kring det?
Ja, det är nog flera händelser naturligtvis. Om man tänker allt ifrån de här hemska delarna, alltså allt ifrån alla hemska dödsfall man åker på och de här människorna som man är rädda till liv, så att säga, ifrån att man, när man kommer fram till platsen och man i princip konstaterar att de är döda. Ja, det kan vara allt från olyckor, trafikolyckor, det är ju sällan det är trevliga scener där. Ja. Huvuden som är av och sånt här och ligger på vägen, va. Det var väl någon sån händelse jag hade när det var, jag var relativt ny på Centralbron innan man satt upp de här barriärerna mellan körfälten där.
Vad hände då?
Det var en hel del trafikolyckor under en relativt kort tid där, och då hade man en högre hastighet, man hade 70 då. Sen sänkte man till 50 efter de här olyckorna och nu har man höjt upp lite till 60 ändå. Men då var det att man, flera stycken helt enkelt, det var relativt låg refug så man kom över andra körbanan om man körde lite vårdslöst, och på den tiden fick man ju prata i telefon och så vidare, och det var i alla fall den här olyckan jag tänker på. Där var det någon större bil som körde rakt in i en mötande bil. Den mötande bilen kom söderifrån och skulle norrut in mot stan. Och fick ju hela den här större bilen över sig, så att säga, och kapade huvudet som åkte, låg i bilen då, mer eller mindre.
Hur ny i tjänst var du när det här hände då?
Något år hade jag väl jobbat, tror jag. Det kan ha varit 01 uppskattningsvis, ja, det tror jag nog. Så det var väl en händelse som kom ganska snabbt till platsen också där, som första eller andra bilder.
Och då är det ju såklart att det har byggts köer då och ni kommer fram och...
Ja, precis. Vi kom inte ens fram, och bara det var frustrerande, så vi fick ju ta oss motsatta körriktningar och köra på det sättet där, för att komma fram där. Och samtidigt så kom vi räddningstjänsten där och den här som då hade kört, som det visade sig sen, då dömdes för vållandet också där. Den bilen stod och vickade också, så han var väldigt drabbad också initialt, så man försökte staka upp den här bilen också, så det var ett himla jobb där.
På den här mittrefugen?
Ja, den låg väldigt konstigt, det är svårt att beskriva, va? Men en del av bilen var ju liksom i den här mötande bilen då, och där satt ju den här kvinnan som hade blivit om i huvudet där. Och sen stod ju själva den här bilen då och vickade. Aha. Så att den höll på ramla ner, så att säga, ifrån refugen och bilen som den stod på då.
Okay.
Så att då hade han då även kunnat blivit allvarligt skadad. Han blev skadad också, va? Men kunde blivit att han...
Och vad var din arbetsuppgift här just när ni kom fram då? Vad skulle du göra? Du var aspirant då, eller?
Nej, det var jag inte. Jag var klar. Men det var väl den händelse som jag tänkte ändå på när man var relativt ny där. Det var väl helt enkelt att naturligtvis försöka rädda liv och allt det där från början ju. Som alltid. Sen när räddningstjänst och ambulans och sånt kom, så blir det ju mer deras primära uppgift. Ju.
Ja,
och de kom i nära anslutning till oss där ju. Men sen är det ju naturligtvis allt ifrån att se till så att det inte sker ytterligare en olycka genom att stoppa trafik och sånt där. Mm, det är en viktig del också, för det har hänt många gånger att man har missat det och så har det ytterligare skett en olycka. Men sen är det naturligtvis brottsutredningen. Så det var ju mycket fokus på det. Det var det ju.
Och då försöker man identifiera hjulspår och bromssträckor och lite sån saker.
Ja, men precis. Det var ju en allvarlig olycka, minst sagt. Och så att det var ju flera personer som vi tog med till polisstation och förhörde. Inte som misstänkte det där, men i lugn och ro, för de var ju chockade också. Där. Mm.
Så, var det bara en person i den bilen som han körde in i då, eller?
Ja, det vill jag minnas att det var. Jag vet att det var ytterligare någon som skadades, men den tror jag körde in, vill jag minnas. Det var ju 19 år sedan nu.
Nej, men precis.
Jag vill minnas att den körde in i den här bilen som blev påkörd där. Så han skadades också lite där. Men det blev ju naturligtvis en stor händelse där.
För jag tänker, det är väl ganska ofta, det har vi säkert du hört, och så kanske om någon, du säger att du jobbar som polis, så har du sett en död person till exempel. Det är en ganska vanlig fråga, och det är ju helt omöjligt att jobba som polis och undvika
döden.
Liksom. Ja. Men kanske det här att se en person som har blivit av med sitt huvud är ju när man, det är en ganska makaber tanke bara att en människa ska bli av med sitt huvud. Ja. Rent praktiskt, jag vet att det kanske är en konstig fråga, men vad händer liksom? Ni kommer och huvudet ligger kanske i baksätet eller någon annanstans. Vad händer med
det på något sätt?
Ja, vad händer med det här sen? Och vilka tar hand om det här liksom?
Man har ju en ganska bra, eller till och med väldigt bra organisation för det här. Det har väl pågått ett antal år. Och där ligger väl polisen i framkant om man jämför med andra delar i samhället. Så är det nog. Utan det är väldigt bra uppstyrt med debriefing han leder och så vidare, va, som man kallar indirekt. Och är någon enskild polis som vill prata vidare, så att säga, va, så är det väldigt uppstyrt också, och väldigt bra. Alltså det är min uppfattning, att där får man hjälp om man anser att man behöver det. Och den initial efter en liknande sån här händelse, så, eller andra delar också då, naturligtvis, så styrs det upp, och man i princip då anser att man ska närvara vid den här, om inte annat för kollegornas skull, som kanske vill veta vad som hänt på andra platser, på olycksplatsen eller brottsplatsen. Va? Så att det spelar stor roll också. Och därefter så kan man väl ta kanske mer enskilda samtal, så att säga. Va?
Men rent praktiskt då, vad händer? Vilka tar hand om hennes kropp och de delar som är skilda? Vad händer då rent praktiskt där? För det är väl inte poliserna som gör?
Nej, det är det ju inte. Det är ju som när folk hoppar framför tunnelbanan och broar och sånt där. Utan det är väl räddningstjänsten tillsammans med ambulans och polis. Det blir man. Får hjälpas åt. Det kan ju vara väldigt mycket kroppsdelar på ganska lång sträcka och så vidare. Var på någon här på, det var faktiskt vid polishögskolan. Det är höjd med polishögskolan på Arlanda Express där.
Ja,
det går ju snabbt i tåget. Det är ju någon som hade ställt sig där och togs av daga, och då är det ju en väldigt lång sträcka innan man ens får stå på tåget där ju. Det var flera kilometer som vi gick allihopa och plockade delar där ju. Så man får väl hjälpas åt, och det är väl en del att man inte riktigt, det är inte prickat att ni ska göra det där och vi ska göra det där, utan man hjälps åt helt enkelt. Som många ärenden i övrigt också. Utan det är liksom, ja, det är i alla fall någon av de här enheterna som är på platsen som ska genomföra det, inte att man ringer någon annan och får ta upp det där. Va? Visst, det finns ju politi och så vidare, va? Men de går ju inte att plocka delar så. Va? Utan, men nu är det på en allmän plats som vi pratar om här, va? Så då brukar man åka med ambulans, att säga, om det finns en kropp i alla fall där, till sjukhus och sämta politi där.
Hur påverkar såna här jobb dig?
I början så tycker jag att det var, då tänkte man mer på det naturligtvis. Det har varit några år innan jag blev polis, så var jag i Bosnien där när Srebrenica föll, så att säga. Och där såg man ju hemskheter också, och på gott och ont naturligtvis. Men det som många kanske ser först när man har blivit polis, det hade jag väl sett tidigare. Och det är väl kanske någon form av fördel. Va? Sen skulle det bästa naturligtvis vara att man slapp se allt det här. Va? Mm. Men så är det ju inte, utan de måste ta hand om det här. Och det är ingen som har tvingat mig att bli polis. Va? Så att det här ingår. Mm. Och det är väl inte, idag är det väl ingenting som jag tänker jättemycket på. Va? Förutom när det kanske är barn inblandade. För det har ju blivit ändring när man själv har fått barn, som jag fick för 10 år sedan ungefär. Mm. Då tänker jag till naturligtvis om det är trafikolyckor eller någon annan barn som far illa.
Just det.
Då tänker man en extra gång. Bara den här psykiska ohälsan som vi var inne på tidigare också. Va? Det är bara magkänsla. Va? Men att den har krypit ner i åldrarna också. Jag har varit på flera fall där helt enkelt barn har försökt, gjort konkreta försök att ta livet av sig.
Hur unga barn då?
Den jag tänker på nu var 11 år.
Oj.
Nu var jag inne i Vasastan för några månader sedan. Där. Och då var det något, det var det konkret. Det var inte att man bara sa så att säga att man skulle vara trött på livet. Utan här hade man försökt att hänga sig i garderoben.
Oj,
ja. Och det...
Det är tragiskt.
Alltså, där är fruktansvärt naturligtvis. Det är det.
Vad ser du dig själv då om 5-10 år? Var är du då någonstans inom... Är du kvar som polis?
Ja, det är jag. Ja. Min tanke är att jag kommer vara kvar tills lagstiftaren bestämmer att jag måste sluta
pension
helt enkelt. Va? Ja. Jag hoppas att man ska höja pensionsåldern ytterligare.
Ja, för att du vill jobba kvar.
Så känns det nu i vart fall. Va? Jag trivs ju så bra med mitt jobb. Jag gillar allmänt bara att jobba. Det har jag alltid gjort. Va? Uh-huh. Jag har haft många jobb, även när jag varit polis, så har jag haft andra sidojobb också som har varit godkända så att säga. Men jag förlorar mycket pengar på det, för det blir ju, jag får mer pengar om att jobba extra som polis så att säga. Och det har jag gjort så mycket jag kan, för att jag trivs att jobba, och det är då jag mår bra. Är jag ledig för mycket, det kan naturligtvis vara väldigt trevligt också att vara ledig och hitta på saker så, men jag längtar tillbaka till jobbet ganska snabbt,
ja, det gör det.
Så att jag brukar inte ha någon längre ledighet. Sen kanske jag kan ha mer ledigt, men jag brukar slänga in något pass här och där så att säga. För att, annars åker jag förbi jobbet i alla fall där.
Ja, du gör det?
Ja, det gör jag.
Och då surrar med folk bara?
Ja, bara det, och sen så nu är det nya tid, så nu kan man jobba en hel del hemma också ju, med dator och telefon och så vidare. Va? Så att, det kan jag göra där också. Va? Men det kan ju vara... Man får mycket samtal, eller jag får mycket samtal på min tjänstemobil och till viss del även på privat ibland. Allt ifrån kriminella personer som man då har som tipsare. Och det kan vara viktiga tips som måste hanteras ganska skyndsamt. Och ibland till och med omedelbart. Ju. Det är ju sådana många av de här tipsen brukar jag försöka lämna över, men vissa har man ju fått förtroende för och så vidare. Och det går inte att släppa dem.
Nej, utan det där är spännande. Ja, det är det. Jag är på med där också.
Ja, precis.
Vad tror du att du har för egenskaper som gör dig till en bra polis?
Nyfiken, hitta saker helt enkelt. Och driven, det tror jag nog att jag är där. Ödmjuk mot personerna som jag ska vara emot. Och sen försöker jag naturligtvis vara stenhård mot dem som man måste handskas på det sättet. Och då är det ju de grovt kriminella. Även det är ju olika kategorieringar naturligtvis. De här yrkeskriminella, de som lever på brott, och det kan ju vara då allt ifrån missbrukare, det är en speciell kategori. Och sen så har du ju de här som helt enkelt lever på att, ja, det är väl knarkhandeln då, men man skjuter ihjäl varandra och så vidare. Där måste man ju vara stenhård. Annars äter de upp en helt enkelt, som man brukar säga.
Ja, det är så.
Ja, men så är det. Och de här som, när jag började som polis, då var det ju problemen då. Det var ju helt enkelt de här MC-kriminella gängen som vi höll på med. De pysslar säkerligen med brott fortfarande, va? Men det har ju tappat fokus att säga. Va? De stoppas naturligtvis när de åker runt på stan med sina västar och på motorcyklar eller bilar. Va? Självklart, och emellanåt så gör man en husansaken hos dem och sådär. Men det är ju inte samma fokus.
Nej, de har helt fallit i skuggan. Ja, det var ju ett av MC-krigen.
Ja, precis. De sköt ju på varandra också där med militäriska vapen och sådär. Men, och visst, det är klart de håller på med ekobrott.
Men de
och
kom väl på att det är kanske inte så bra att ligga exponering, total exponering och ligga och skjuta på varandra. Och det är klart att det drar till sig konstaplar då.
Ja, men så är det ju precis. Va? Många åkte dit och många sitter ju inne nu också. Va? Och det har ju inte upphört naturligtvis. Va? Men jag vet, man tar ju i Haparanda där. Där tog man ju för ett antal år sedan här, dieselstölder som man då smugglade och höll på med där, och de fick ju finkan där.
Det ska bli spännande. Vi kanske får höra av oss till dig och höra hur det gick där nere i Malmö.
Ja, det får vi se där. Det ska bli pågå ett halvår.
Om inte annat så får vi väl följa mediebevakningen.
Ja, men den kommer man ju se vad som bli tvungen händer. Att göra. Det kommer ju inte missas någonting där. Det är ju skjutningar hela tiden. Nu.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är det.
Jag brukar alltid fråga, nu nämnde du precis att du inte är ledig så ofta, men jag brukar alltid fråga om gästen har någon förströelse att rekommendera någon film eller någon serie eller något sånt här. Kan du kolla på svenska polisserier och sådär? Eller?
Nej, det brukar jag faktiskt inte göra.
Nej.
Pratade med en kompis som var brandman. Och han sa, han blev bara irriterad när han kollade på Eldstorm, den här gamla filmen där, som jag själv tyckte var ganska intressant att kolla på. Va? Men man hittar ju fel hela tiden och så vidare, och det här är ju inte med verkligheten och så vidare. Va? Sen vet du, de här Beck-filmerna som är populära, det, vissa scener kan ju vara lite roliga att titta på. Va? Men nej, det brukar jag inte göra.
Nej.
Du kan inte ha tid heller riktigt.
Nej, det gör inte. Du kanske
prioriterar inte det.
Men du har ingen rull i minne så där som du tänker så här, men den där kan väl ändå någon kolla på, den var ju okej.
Okay. Ja, någon svensk tänkte du?
Nej, kan vara vad som helst.
Ja, det är väl den här då, Spanarna på E Street. Det är väl den man skulle kunna
den
tänka
gamla
sig.
Serien.
Det är en gammal klassisk, det är det ju. Och ja. Den tycker jag är lite rolig där med...
Ja, man börjar med utsättning.
Ja, precis. Ja, den är ju härlig på det sättet, det är det ju. Och så... soundtracket liksom. Så.
Ja,
den är härlig, det är det ju. Nu har jag inte sett det på flera år här, va? Men den kommer ihåg att det var ingenting jag följde, va? Men när man var ledig och man kunde titta där så tittade jag på det. Gjorde
jag. Jag känner faktiskt en polis som har varit statist i Spanarna på Hill Street.
Oh, vad häftigt.
Vet, han åkte över så han fick typ ge en kaffekopp till någon av dem där. Det är ändå bra att ha på scenen, tycker jag.
Verkligen. Ja, verkligen. När kan det ha varit?
Det måste ha varit då på 80-talet, tror jag. I början på 80 någonting, som han var i USA och fick någon sån statistisk grej.
Det var
imponerande också. Det är lite häftigt.
Ja, det.
Men fasen, Kristoffer, vad glad jag blev att vi kunde få till det här
mötet. Det var roligt.
Och stort tack för att du gästade Snutsnack.
Tack själv.
Tack.
Trevligt.
Stort tack. Nu är Slutsnack slut för den här veckan. Men det kommer ju ett nytt avsnitt i nästa vecka. Och veckorna går ju ganska fort ändå. Så ha lite tålamod. Det är snart tisdag igen. Var försiktig där ute. Ha det bra. Så hörs vi. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.